Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Hej och välkomna till Oskar och Fredrik podcast. Det är jag som är Fredrik.
Och det är jag som är Oskar.
Nu sitter vi här i källaren.
Fredrik, det här är så jävla länge sedan, känner jag.
Ja, är det typ 2 veckor sedan?
Ja, det måste vara mer, känns det.
Jag vet inte.
Tiden går så fort.
Ja, verkligen. Och om inte annat så är det ju så att vi, eftersom vi har våra andra poddar nu, så hinner vi ändå podda med våra andra poddar. Så att den här podden känns nu helt plötsligt bara typ att vi gör alldeles för sällan.
Vi poddar med poddar.
Ja, jo, men det är alltså, eller hur? Jag känner också att nu var det länge sedan. Man får lite sån abstinens.
Om inte annat så ses vi ju så sällan nu. Så att,
ja, det är ju lite trist faktiskt. Men sen har det varit mycket för oss båda.
För mer för dig, tror jag nästan.
Ja, du som har köpt hund och allt och glassäsongen har dratt igång.
Ja, det är kaos alltså. Hemma med hunden alltså. Det, jag får säga, jag trodde aldrig jag skulle fastna för ett djur på det sättet.
Nej.
Som jag har gjort för min lilla fina hund.
Men nu vet du, de sätter sig i hjärtat.
Det
öppnar upp någonting hos en som man inte hade innan man hade ett djur, eller?
Kärlek.
Ja, men, du, jo, men allvarligt. Det är inte samma sak. Skit i ungar, liksom. Djuren är med. Det är något speciellt.
Det är verkligen speciellt.
Ja.
Och man ställer upp på alla sätt, även om den typ säger, ja, när skiter på mattan, man bara, ja, men det
är lilla vän, det går bra.
Det är så sjukt att det är, ja, så. Ja. Men man tycker inte det är jobbigt. Jag trodde jag skulle tycka så här, åh gud, han kommer bajsa på golvet. Och det så här, men jag tycker att det är ändå helt okej. Jag blir så här, det är så små bajskorvar. Så det blir så
här, hårpluttar. Det är världens minsta hund, va?
Ja, jag har skitit med.
Ja, så, men du har inte testat det här management by fear då?
Nej, jag vet inte riktigt. Vad ska jag göra? 400 då?
Ja, precis.
Nej, ingenting sånt där. Men däremot, igår kände jag att jag blev lite irriterad på hunden. För att jag skulle ta ut den på en liten kvällspromenad. Och...
Den? Vad heter hon?
Nej, Kira.
Kira.
Men det här är ganska intressant. För grejen är typ så här att vi bestämde att den skulle leta något annat från början. Och vi kom inte överens ändå. Det var kändes, nej, det känns inte bra. Den får hitta något annat. Det tog flera dagar. Så fick de bestämma till slut barna. Vi sa typ att vi, jag och Petra sa, nej, men ni får bara bestämma. Kom överens. Vi skiter i vilket liksom. Och då kom de fram till att Kira var det perfekta namnet då. Och först var det typ så, hon är som Shakira och det så här, men vi vill inte ha Kira. Men sen till slut de bestämde sig för det. Ja. Och det sjukaste är att jag vet att Kira på spanska det betyder hora.
Nej.
Så att så jag sa ju aldrig till barnen, så nu har de kommit överens, så nu får de fan heta det såhär, på spanska.
Det är klokt.
För det finns den där Pota är ju vanliga som åker till, och sen har vi Kira då, som är det typ så här att man går ut och jobbar som det liksom på gatan.
Eskort.
Ja, lite så. Så att den har fått heta det, stackar. Men det är inte så många som känner till det, så att
men nu känner ju hela Sverige till det.
Ja.
När vi säger det i podden.
Absolut. Så det, ja, det är ändå mycket just det.
Ja, men det
båda.
Ja, apropå Ora då.
Ja. Det var träffade henne igår.
Nej, det gjorde jag inte, men första gången jag var i Norge. Och så skulle jag berätta för kollegan där då att jag hade ju 4 pojkar och en tös. Och tös, det betyder hora på norska.
Va?
Ja.
Det hade jag ingen aning om.
Och sen så sa jag, ja, men hon är så rar, tösen. Och rar betyder konstig.
Sjukt.
Eller hur?
Mycket.
Och jag menar, Norge är ju inte så himla långt borta. Så att ibland kan det bli lite missförstånd så. Så att, jag har 4 pojkar och en som går på gatan.
Så jag försörjer mig i Sverige. Ja, det ser jävligt intressant. Men ja, apropå prata om det till att säga, men apropå att prata om poddar, det vi gjorde är ju att ni släpper väl något avsnitt nu nästan i samma veva som det här avsnittet släpps, Inre framgång.
Ja, precis. Idag är det onsdag och vi spelar in här nu. Sen ska jag hem och spela in med fruga. Så vi ska spela in i kväll. Det blir sent som vanligt när vi spelar in, så förhoppningsvis hinner vi släppa det i dag också tillsammans med det här avsnittet. Men jag får se om jag hinner redigera allt.
Ja. Och det är samma sak med Universums samarbete. Det släpps också ett avsnitt faktiskt i veckan, redan kanske imorgon. Nej, vi får se. Det är midsommarland också.
Ja. Så in och lyssna på podcasten Universums hemligheter och Inre framgång för att vidga era poddöron.
Precis. Ja. Och idag så har vi en fantastisk gäst.
Ja, idag har vi en fantastisk gäst, ja. Jag såg honom på Dungburken, tvn. Det är inte så ofta vi tittar på tv. Du tittar knappt på tv, inte jag heller. Och så fastnade den här killens... Ja, hans personlighet, hans hjärta, hans ödmjukhet, det fastnade. Och så tänkte jag, fan, ja, jag skickar. Det tog 10 minuter då innan jag fick svar. Jag tänkte, yes, det här var meningen.
Fan vad kul ändå.
Ja,
jag vet inte ens vad du har skrivit till honom. Jag kommer inte fråga heller, för det kanske var typ så här, fan, jag tycker du är vacker och så vidare. Han är ju väldigt fräsch.
Ja, han är ju skitsnygg.
Ja, så att, men grejen är typ så här, vad var det du såg honom i? Alltså du alltid sa det, du såg bara att du såg i Dumburken. Så
ja, precis. Jag såg honom i ett tv-program som heter Elitsoldaternas hemlighet.
Och det är
Elitstyrkans hemlighet.
Jag tänkte säga det bara.
Ja. Elitstyrkans hemlighet. Men han ser ut som en elitstyrka. Hela han är en styrka, han är inte bara en soldat. Alltså det är en force to be reckoned with.
Och han har ju också en historia och en bakgrund också.
Ja, han har ju det. Och det var ju det, alltså, jag ska inte säga att det sken igenom, men det lyser om honom på det viset att han har ju hittat tillbaka. Han har varit där man inte vill vara och så har han kommit tillbaka och så visar han den empatin och den kärleken för människor som han gör i tv-programmet. Så har ni inte sett honom där, så in och kika efter när ni har lyssnat på båda avsnittet.
Superspännande.
Ja,
ja, vi välkomnar in Salim.
Salim, välkommen.
Tjena, tjena. Tack snälla.
Ja.
Vilken presentation alltså. Jag sitter här och bara ler om det här, vet, från öra till öra. Helt glad.
Ja. Fredrik blev crushed on television, hörde jag.
Ja, absolut. Men jag blev det. För vissa människor som man ser på tv, när man tittar på tv, de fångar en. Det är inte alla som gör det långt ifrån.
Vad fint att höra. Ja. Fint att höra.
Känner du någonstans när du var med Lidstyrka samarbeten, känner du någonstans att det är den responsen du har fått, eller har du fått blandade responser?
Jag förväntade mig faktiskt få bra responser, och det känns som att de responserna jag har fått är de jag hade förväntat mig. Så. Och det är bara liksom människor som vill dela med sig om sin resa eller sina, de kan vara anhöriga till sådana som har haft problem också med droger, sådana som till människor som har problem med droger eller missbruk och så. Och, eller all slags psykisk ohälsa. Så de delar med sig till mig, och det är faktiskt oftast tjejer som har faktiskt vågat ta det steget. Jag tror många tänker kanske saker och ting, men de inte vågar kanske göra det in action. Så det är ofta tjejerna som är kanske mer, kan våga massera, våga visa sina känslor lite mer och våga vara sårbara liksom.
Och det är ju lite därför som, eller inte därför, vi hade ju tagit med dig oavsett, men just det, nu sitter vi här tre macho killar och snackar känslor. Nej, man,
snackar för dig själv.
Precis. Hey, man,
jag ställer mig väldigt ödmjuka och varma.
Ja, precis. Ödmjuka kvinnosjälar och blatt nu eller vad säger han? Nej, vi är alla 100% perfekta allihopa. Men just det att män pratar känslor, det är så jäkla viktigt. För vi har ju minst lika mycket känslor, om inte mer kanske.
Men jag tror du har ju rätt i det. Alltså vi märker ju själva att det är väldigt mycket kvinnor som hör av sig till oss. Framförallt mer, som pratar mycket mer andlighet eller känslor eller upplevelser kanske än vad män oftast gör. Det är lite svårt för män att öppna upp sig. Även att prata bara om ett spöken eller bara ett UFO. Inte nu mer än tidigare, men det är ändå betyder mycket lättare för kvinnor att prata om sådana här saker. Så jag förstår att de hör av sig. Sen kanske de också hör av sig för att de känner liksom att de har sett dig och du är liksom empatisk och du kan förstå dem. Det är så, inte avsett till alla.
Liksom. Så kan det verkligen vara. Jag upplever det också. Alltså de, som sagt, när de visar sårbarheten. Jag är sån också. Jag vill svara på alla. Vill vara med också och dela med mig så att de inte känner sig ensamma. Men sen framförallt när det är män som skriver så är jag dubbelt så mer, du vet, hur ska jag säga, att det är dubbelt så mer att jag vill svara liksom. Just för att jag vill trycka på det här att fan vad starkt av det att du vågade skriva, fan vad starkt av det att du vågade dela med dig, fan vad starkt att du skriver till mig. Det är inte många som hade vågat göra det liksom, bara för att de ska känna det så att de blir glada, du får lite energi av det. Just för att ibland det finns en sån liten lucka man får i livet där man vågar kanske just den sekunden öppna upp sig.
Mm.
Ibland kan det ju skita sig. Alltså om det är relationer eller så. Men just att man vågar göra det den stunden, så vill jag gärna vara den som kanske ger positiv feedback på det direkt. Sådär, så att man känner sig att okej, jag kanske ska göra det oftare. Och inte hålla inne skiten liksom så.
Nej, men jag tror också, jag känner också lite grann så när det är faktiskt manliga folk som skriver till oss på Instagram och så.
Mm.
Då brukar man också känna typ så här, det här vill man ju också svara på, för att det känns ju som du säger, det känns att det händer för sällan.
Ja.
Och våra majoritet är ju oftast kvinnor som lyssnar. Så när en kille hör av sig så är det bara typ så här, åh vad kul att en kille också lyssnar.
Ja, men lite grann så är det. Och det är lite skevt tycker jag. Jag vet inte hur vi ska komma till rätta med det här egentligen. Mer än att vi själva öppnar upp och pratar, och precis som du säger, så är det att man ger positiv feedback till det, för att det är, vi behöver mer sånt.
Ja, verkligen.
Alla behöver prata. Oavsett vad man tycker och tänker om det, så behöver vi det.
Jag tänker innan vi drar igång och kommer till där du är idag och där ditt program och allting sändes på tv och så vidare, så är det intressant att backa bandet ganska många år tillbaka.
Yeah.
Där det börjar ske kanske en förändring. Mm. Jag vill bara börja fråga dig, när du växte upp med din familj och så, innan du kom in i missbruk och så, var det någonting som du liksom, var det på grund av att det fanns i området du bodde, eller var det mer att du hamnade fel umgängen, eller?
När jag var yngre var det inget sånt, alltså så jag var den som aldrig drack. Jag blev 23 år innan jag drack första gången, så 22 tror jag det var, tror jag. Och så det var inte så här tillgängligt, det var ju mycket kaos i min uppväxt. Mamma och pappa krockade väldigt mycket med varandra, så det kom inte så bra överens. Så det var så här, tuff miljö hemma. Du vet, vi hade kontaktfamiljer på helgerna, så vi bodde hos. Mamma lämnade ju när jag var 7 år var jag, och min brorsa var 5. Och så hade vi en lilla syster som hon behöll, men sket i mig och brorsan liksom. Så vi var faktiskt på semester då, så hon stannade kvar i Libanon. Vi var där på semester och skickade hem oss själva, jag och brorsan då.
Får bara fråga er och bara avbryta det. Är det ganska ovanligt för att vara en mamma ifrån Syrien, Libanon, att de lämnar sina barn på det sättet?
100%, det är konstigt. Jag tror överlag, överallt i världen, det är pappa som brukar sticka.
Exakt.
Så det är väl extra känsligt. Så någonstans har jag hittat det här, du vet, jag tror jag släpper den här machokulturen, för att jag blir på något sätt som att jag blir min egna mamma och pappa på något sätt. Alltså om jag ska vara helt ärlig, när jag är så här, när jag vågar vara sårbar och vara den här ödmjuka, försöka vara den empatiska, att jag på något sätt får båda delarna. Jag har tänkt på det här om dagen, vad fan, undrar om det är därför jag kanske lutar mig mer mot den här sårbara typen. Jag hade aldrig någon mamma eller min uppväxt, så jag drogs oftast till kvinnor mer, alltså även kompisar och så. Så jag umgicks mest med tjejer.
Sånt där kanske mamma.
Ja, jag tror det. Jag sökte mammafiguren lite i dem på något sätt. Så. För de brydde sig alltid och lyssnade. Så jag ville ju prata med dem. Men den var ju gangsters och tuffa.
jag tänkte fråga nu just det. Att bli lämnad av sin mamma. Det är klart att det måste kännas. Har du någon gång förebrått dig eller funderat på varför du och brorsan blev lämnade? Upplevde du att det var ditt eget fel eller vad?
Ja, alltså frågan är svår, för jag har reflekterat såklart många gånger under min uppväxt om det, alltså reflekterat kring det här. Men alltså jag vet inte varför, jag vet inte om hon också är psykisk sjuk. Jag hade faktiskt en vän som sa till mig en gång i telefon, som sa så här bara, Salim, har du någonsin tänkt på att bara fråga henne, hur har ditt liv varit? Vad har du till? Han bara, tänk om, alltså för God's sake, jag bara hittar på nu. Han bara, tänk om hon har blivit våldtagen. Hon är helt skör, hon vet inte vad hon ska göra med sitt liv. Och det fick mig så här, öppna upp det, någonting så här, jag har aldrig ens tänkt så. Allting handlade bara om mig.
Mm.
Förstår du vad jag menar? Sen, har jag varit självupptagen så att jag inte kan ta in någon annan information, eller hon hållit sig undan, alltså vad är det som hände här liksom? Finns det någonting som gör så att jag kan förstå henne på ett bättre plan? Så jag tänkte fan, en vacker dag kanske jag ville, du vet, ta reda på hur hennes liv har sett ut. Vad hennes förutsättningar, hur de varit liksom.
Har ni haft någon kontakt sedan dess?
20 år efter hon lämnade oss så försökte hon ta kontakt. Och då var jag ju bara, du vet, det var ju mitt fullblown ärekt beroende som höll på med knark och skit. Och jag var inte intresserad av att ta in honom. Jag var inte ens redo för det heller. Så det var svårt att ens försöka något. Men det var en grej som satte spår i mitt huvud, du vet. För att hon ville komma och träffa mig. Hon skulle till Stockholm. Hon hade träffat en man där. Och hon ville träffa mig. Så jag sa, men kom du hit? Och så jag ville bara fråga henne liksom rakt ut varför. Så hon kom till min lägenhet. Det knackade på dörren, du vet. Hon grät och kramade mig och så. Och jag bara, du vet, jag vill inte ens knappt kramas.
Nej, jag förstår.
Jag vill bara ha svaret. Alltså, jag vill bara veta nu. Det har gått så många år. Varför lämnar du oss?
Mm.
Och svaret som hon gav mig då, hon sa bara, alltså jag har gjort ett fel, ni kan inte döma mig hela livet. Så du vet, med taggarna utåt. Och du vet, och jag bara kände, jag kommer aldrig mer prata med dig typ. Mm. Inombords.
Det är ju väldigt dumt sätt att liksom bemöta din fråga genom att säga att typ, ni kan inte liksom ni kan inte döma mitt misstag liksom. Men jag känner ju någonstans, det måste ju vara mycket mer än så. Jag menar, din pappa då, när du fortfarande har kontakt med honom, hoppas jag.
Ja.
Har han någon gång liksom försökt berätta eller sagt vad som kunde ha hänt också? Eller, och är det han också typ så, oj, hon bara lämnade oss, eller hon hade lämnat honom innan, eller hur såg det ut?
Nej, alltså pappa hatade ju henne liksom. Han hatade henne för att hon hade lämnat oss liksom. Han sa till henne, kom hit, ta hand om dina barn bara. Jag betalar allting, bara ta hand om dina barn. Hon sa, nej, jag vill inte ha med mina barn att göra. Och det är inte något som bara pappa har sagt, utan vi har nära kusiner som har sagt samma sak liksom. Så det kommer ju, det är ju sanningen liksom. Det är inte så att pappa har svartmålat henne. Även om det blev så när de väl, du vet, allt kaoset, du vet, då man hade, farsa hade lite aggressionsproblem också, så han bara spottade ut allt möjligt och så. Men det är inte så att vi har bara gått efter hans historia, utan jag har ju fått uppleva lite, alltså, människor runt omkring, kusiner som är väldigt nära, som vi har pratat om hur hon var. Och jag tänker, du vet, vad som än har hänt mellan dem, så finns det väl ändå något sätt att nå ut till sina barn. Alltså, även om hon kanske känner ånger att hon har gjort det 20 år senare, men det finns väl sätt att göra det på. Alltså,
Men din syster behöll hon?
Ja.
Och hon är hur många år yngre?
Jag är lite kluven där. Alltså, jag vet faktiskt inte exakta åldern på henne.
Hur gammal var du när...
Hon är yngre.
Ja, men hur gammal var ni när ni... Hur gammal var du när hon gick iväg?
Jag var 7, brorsan var 5. Jag skulle kunna gissa på att hon var 2 kanske. Eller? Ja, 2.
Och alla var... Ni alla blodssyskon?
Yes.
Har du någon kontakt med din syster också? Nej.
Alltså, vi har försökt den sidan också. Min syster har kommit någon gång till Sverige och bott med mig kanske en vecka liksom. Vi har försökt få kontakten, men jag märker att hur hon är. Hon har ju fått mammas avtryck liksom.
Mm.
Och hon sitter också och håller på massa aggressioner som inte hon kan släppa. Det är väldigt dysfunktionellt. Alltså, både mamma och syrran har, deras tankesätt är väldigt fel. Du vet, de har blivit så sårade så att de vill skydda sig själva, så de släpper inte in på något sätt. Så det blir istället att hugga mot den andra. För de vet kanske, eller de vet, jag säger, min mamma vet om att hon har gjort ett misstag. Men hon vill inte ta ansvar för det.
Nej.
Så hon spottar på sig istället.
Jo.
Det är lite så.
Ja, sen vet man ju inte om, för din mamma och din syster, de står väl förmodligen varandra ganska nära. Och vi har pratat om tidigare just det här med kulturer och vad man blir inmatad med. Att man vet ju inte vad de har pratat om under de här 20 åren. Och det blir en paradigm liksom. Det blir en sanning som, den behöver inte vara sann, men för dem är de ju det. Och det kan ju vara väldigt svårt att ta sig ur det. Framförallt om man inte är öppen för att faktiskt lyssna. Och sen kan det ju även vara det att Nej, det märker man ju själv om man har gjort någon illa eller man har sagt något som man ångrar. Det kan ju vara lite svårt att äga det ibland, och då blir man, det går ut över de som det inte ska gå ut över egentligen.
Men det som jag tycker är superintressant, för jag menar, för mig är liksom, man kan ju kolla på massa filmer och man kan se massa saker, och så blir jag så här, när folk liksom gifter bort sina döttrar eller så här, sådana saker, så blir det så här, kärleken till ens barn, oavsett vilken nationalitet, måste, känner jag, bör vara densamma.
Mm.
Och jag tänker, har du haft barn då som du var fem eller sju? Nej, men det är mamma då som är frun, som var, nej, men som har liksom haft barn som ni då, ni var ju fem och sju år gamla och så vidare. Så tänker jag typ så här, när mina barn var sju och fem år gamla, för det är samma ålder som skiljer då, på de två då. Så tänker jag så här, jag skulle aldrig någonsin kunna skicka iväg mina barn. Alltså, jag hade aldrig skickat iväg tvååringen, för han hade inte lärt känna hans. Men ändå liksom efter så många år ändå bara känna typ så här, nej men jag vill inte ha med er att göra med längre. Alltså då måste man ju på något sätt fått en slags snedtandning i huvudet. En psykos, någonting som har gjort någon.
Ja, det och jag, du vet, jag vill, jag såg, alltså jag vet inte om min mamma har haft problem med psykisk ohälsa av något slag, för att hon såg ganska, du vet, krasslig och trasig ut. Alltså, hon stannade kvar och bodde liksom med sina föräldrar och har gjort det alla år.
Mm.
Så jag vet inte, alltså vem bor med sina föräldrar liksom, hon är över 50 och...
Men då tyder nog ganska mycket på psykisk ohälsa att man inte tar ansvar för sitt liv egentligen.
Jag såg det på hennes uttryck. Alltså jag blev lite så här, shit, det här är min mamma alltså.
Mm.
Inte för att vara taskig på något sätt, men alltså hon har inte tagit hand om sig själv. Och sen vet vi, alltså de här i den generationen, du vet, från våra hemländer, det sista de tänker på kanske är på sin hälsa.
Mm.
Alltså tyvärr. Min pappa har börjat nu liksom efter alla sina år, men så fort läkaren säger att du kommer dö, han bara, han slutar med allting dåligt liksom. Det var så, han rökte fan 2-3 paket cigg om dagen.
Mm.
Men slutar inte förrän läkaren sa nu det är dags liksom, det kommer gå åt helvete. Han bara släppte det samma dag. Mm. Han har försökt 1000 gånger innan. Men just rädslan fick han att sluta. Men sen jag tänker, de där borta kanske inte ens träffar läkare liksom.
Nej.
De bara lever sig, ta lite vitlök och citron och sen, alltså det är standard, det är allt det.
Är det. Good shit.
Ja, det är standarden.
Men då förstår du, det har hänt väldigt mycket. Och sen då, så du har vetat, du har även tränat boxning och så, du, yes, kom in i boxnings, din boxningskarriär. Du tränar ju ändå ganska högt och upp och lite elitnivå. Var det innan ditt missbruk började?
Yes, ja, det var långt innan. Jag var 14 när jag började med boxningen och tränade. Jag tror jag tränade ett år innan jag gick min första match, och det var det sydsvenska mästerskapen. Jag blev sydsvensk mästare första turneringen. Och sen blev jag svensk mästare 2018. Och jag tränade liksom 2 pass om dagen, 5-6 dagar i veckan. Mm. Levde på boxning, och det var liksom det jag skulle göra. Så alla problem i hemmet, all drama, det komprimerades i mig och allt exploderade på boxningen. Och jag visste ju aldrig det, såklart. Det är någonting som jag har fattat nu i efterhand, för att jag blev ju beroende av träning. Jag blev, som jag har sagt innan till dig Fredrik, att jag är manisk i det. Att jag tränar bara, alltså jag tränar. Jag, du vet, jag blir så här, ja, väldigt manisk i det, men jag fattar ju inte då. Det får mig må bra. Så fort liksom jag inte tränade på morgonen någon gång och skulle träna på kvällen, så kändes det som att jag inte har tränat på en vecka. För att jag missade ett pass. Och då förstår jag idag vad fan det maniska har följt med mig liksom så länge. Och det är väl något, på något sätt så flydde väl jag i det, för att droger, alkohol, allt sånt var så här skrämmande och främmande för mig. Jag hade vänner runt omkring, det fanns liksom, jag kommer ändå från förorten Borås. Borås har kommit säkert skratta när de lyssnar på det, men det är faktiskt en liten förort, det var förorten då. Där fanns det ju massa, alla de vännerna som vi hade runt omkring oss, många av dem kriminella, tungt kriminella, eller vandrade så fortfarande samma bana som jag gick då. Så det har varit tuff väg liksom, men så fort boxningen försvann och träningen försvann och jag la handskarna på hyllan, för jag pajade min ledband liksom och skadade den. Det kanske inte är så jag har sagt, kommer jag på nu, men jag pajade ledbandet och allt tog så här över en natt ifrån mig. Och jag var redo för proffskarriären. Mm. Allting liksom klart, redo, jag ska bli proffs. Och Ja, då hamnade jag i depression istället, för att jag hade ingenting annat att ta ut min aggression på liksom. Och det fanns, allting bara byggdes och jag fattade ingenting. Jag blev deprimerad och sen 2 år senare så kom en vän och erbjöd en tablett, och det var magin liksom i mitt liv, och det var det jag hade saknat hela livet. Som jag alltid sagt, alltså det var en kram som jag saknade säkert från min mamma, som jag fick där och då. Och jag blev beroende av den kramen och ville känna den kramen på daglig basis.
Var det en tablett, alltså var det en stark tablett för antidepression, eller var det en tablett eller för
opiater? Det var tramadol.
Ja, tramadol, ja.
Smärtstillande, så var väldigt starkt. Ja, det är en hemsk drog eller medicin, vad som helst. För mig är en drog liksom.
Får fråga för er som är där, som inte kanske har tagit en tablett, och för oss som inte har tagit den. Hur är upplevelsen när man tar en sån tablett?
Alltså du känner dig oslagbar. Energi är inte aldrig slut. Du kan jobba hur mycket som helst. Alltså bara köra på. Jag jobbade med pappa då i pizzerian. Jag var restaurangchef också i många år. Så jag har jobbat på restaurang hela livet nästan. Och där du vet, man jobbar så många timmar. Och du vet, tramadolen var ju som en vän som ger dig energi hela tiden. Och du känner dig pigg. Du blir inte trött. Och... Alltså idag skulle jag förklara det som en äcklig känsla. Förr skulle jag förklara det som en, hur ska jag säga, euforisk känsla hela tiden. Du känner dig oslagbar, du mår som en kung, ingenting gör ont.
Måste man ta den här tabletten flera gånger per dag, eller räcker det att du tar en per dag?
Alltså de var ju starka, alltså man trycker ju i sig ett gäng och så klarar du det. Alltså det sitter exakt i 2 dagar ibland till och med.
Sjukt.
Ja. Men under de 2 dagarna då, behöver du redan sova då eller?
Knappt.
Man låg och halvsov typ. Mm. Du låg, fast du njöt mer av ruset skulle jag säga. Mm. Alltså, du låg där och bara, du behövde inte ens somna om, utan du bara låg där typ så här och myste liksom, och sen vaknade du. Du hade ändå energi och fortsätta med.
Känns det lite grann som filmen Limitless typ så här? Om du känner igen det du sa.
Ja, den är, men Limitless är snäppet.
Ja, men man känner typ så här, att man känner sig liksom oövervinnlig och man känner sig kraftfull och man har liksom energi
hela tiden. Och sen man vill prata om allt och du pratar hela tiden, du kan babbla hur länge som helst. Men det är väldigt, alltså, ja, det är väldigt pundigt nu när jag tänker tillbaka, du vet, när jag tänker på det, för det, jag äcklas av det. För du vet, jag ser bara det mörka och hemska i det. Det ska inte locka någon liksom. Det är äcklig skit som fuckar upp dig, du vet, sakta men säkert. Det har blivit ifrån.
Folk runt omkring då, pappa och brorsa till exempel, märkte de av någon förändring i dig då?
Pappa var väl aldrig så här, alltså visste riktigt om jag ska vara helt ärlig. Men jag och min bror, vi tog det tillsammans.
Mm, okay.
Så vi hade, ja.
Är han fortfarande där du slutade?
Han säger att han inte är det. Men jag vet inte idag, jag vet att vi har varsin resa på 2 olika håll. Men jag önskar såklart att vi hade bättre kontakt. Vi är inte som riktiga syskon liksom, som umgås och hittar på saker, utan vi är bröder på distans. Vi bor i samma stad och allting, men vi träffas aldrig. Mm. Liksom. Vi ringer varandra, hej, bla bla bla, okej, hej då, typ, sen är det över. Men det har varit så dysfunktionellt, du vet, med både jag och pappa och brorsan. Vi jobbar ihop i en stressig miljö i pizzerian. Vi är där 12 timmar, 6-7 dagar i veckan. Det enda kontakten vi har med varandra, det är stress genom stress. När vi misslyckas med någon pizza, det blir kaos. Vi skyller på varandra. Alla 3 är macho män. Den ena ska bestämma över den andra. Och det är att ingen vill liksom släppa på det. Jag var alltid den så här till slut, bara för att de två är verkligen så här, du vet, brösta upp som gorillor, du vet. Och jag är lite mer så här konflikter, att jag vill helst inte hamna i konflikten. Så jag tog alltid ett steg tillbaka till slut, men det är inget som är hållbart liksom. Vi gjorde aldrig någonting och vi går hem ovänner varje dag nästan.
Var det du som la kebabsås på Vesuvion och så bara exploderar det här liksom? Nej, men jag känner igen det. Jag började också pizzeria. Ja. Och jag tycker att det är som intressant. Jag får ju säga typ att många har ju fördomar pizzerier oftast. För mig var det typ så här, tack vare pizzerian så fick jag lära mig ta så jävla mycket ansvar.
100%.
Och så jävla mycket grejer som hände där inne som verkligen gjorde också att man verkligen växte. Jag kommer ihåg att jag hade ju en kollega som heter Elias. Och Han lärde mig jättemycket ansvar och vi bråkade jämt. Vi slogs in i den här pizzerian hur mycket som helst. Och jag kommer ihåg att en gång så skulle han säga till mig typ att Oskar, vi ska sluta fred, sa han till mig. Jag bara, kanon, vi ska sluta fred. Så han sa, du får välja vilken pizzadeg du vill på den här, pizzaplåten. Och du får slå den i huvudet på mig. Vet. Så det så här. Jag bara, okej, jag tog en pizzadeg och slog den i huvudet på honom. Det så här. Okej, så nu är det min tur. Och han visste exakt vilken han hade lagt i frysen innan. Så den låg i frysen. Han hade stått vart det var. Det var en stor sten typ. Så, och den drog han i huvudet. Och grejen var typ så här, den här kulturen som var där inne.
Ja.
Det gjorde också typ så här, på något sätt att man också lärde sig att inte göra fel. För man ville inte göra fel. För man vågade inte göra fel.
Du fick inte göra
fel. Nej, man fick inte göra fel. Så att det är en fantastisk resa ändå. Även om det är som du säger så är det faktiskt så. Att det sätter ju ändå spår på ansvar. Och så.
Man är ju tacksam för resan. Som sagt, jag alltid säger att man är tacksam för den resan man har varit med om. Du har gjort det till den du är. Men jag älskar också just att du säger att han heter Elias. För hälften av Connection heter Elias. Men de kommer skratta åt det här. Och just det. Man är så aggressiv och så rädd för att göra fel. Vet pappa, det spelar inte roll. Alltså gör du ett litet fel, han slaktar dig. Och gör du någonting bra, han slaktar dig. Så det spelar ingen roll. Liksom.
Så, helt
tömma
hela tiden. Ja, man är på tårna hela tiden.
Ja, ja det är det.
Du får nog se ingen pizzeria.
Ja,
den berömda pizzakulturen.
Ja, men det är som du säger. Alltså arbetsmoralen man får därigenom. Det går inte att lära efter någon annanstans. Alltså restaurangbranschen överlag skulle jag säga.
Ja, det är en tuff bransch.
Ja, det är en tuff bransch. Alltså kommer man vet, från restaurangbakgrund. Jag tror det är många som är intresserade av att anställa sådana som har kanske jobbat på McDonald's där. Det är verkligen så här disciplin. Så ja.
Men det är verkligen så. Det är disciplin. Alltså.
Det är tufft.
Precis. Men nu har du lagt boxningshandskarna på hyllan. Yes. Du har varit och jobbat där. Och du har tagit din första äckeltablett, säger vi.
Ja.
Och vart tar det vägen sen efter det?
Det blir ju ett par år där med Tramadol ändå som fortsätter hela vägen fram till vad var det, 2,5 år innan jag lämnade pizzerian till slut. Jag hade ju, min sambo var ju från Småland Ljungby då, och det var 6 mil därifrån, så jag pendlade, jag bodde med henne där. Så jag pendlade fram och tillbaka.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Men jag och min pappa hamnade i tjafs och jag bestämde mig, du vet. Och det är lite roligt, men jag ska säga det att pappa stod där och du vet, jag bara, har du aldrig gjort helt fel i hela ditt liv eller? Alltså jag blev jättearg så här, så han bara helt stolt bara, nej, det har jag inte. Så jag bara, alltså fuck det här liksom. Jag tar min jacka och sticker här, så nu får det vara nog liksom. Så jag tar min jacka, du vet, jag har velat lämna länge, du vet, för det är så dysfunktionellt, men jag har inte kunnat, du vet, för brorsan. Jag bara tänker på honom. Han ska lida själv i den här stressiga miljön. Du vet, jag vill vara där och stötta. Liksom. För jag vet att det kommer bli påfrestande för honom. Liksom. Men jag sticker därifrån till slut. Jag tar min bil och kör mot Ljungby. Men på vägen till Ljungby då, så stannar jag 3 gånger. Och grät bara hela vägen. Liksom, ville vända tillbaka. Jag tänkte, fan, ska jag verkligen göra det här? Vad ska jag göra? Hur ska jag göra? Hur ska jag göra? Ska jag göra? Och så till slut jag bara bestämde mig att fortsätta mot Ljungby. Så sa jag, ja, jag går och vilar ett tag, så ska jag inte jobba mer. Liksom. Jag har jobbat som en åsna nu hur länge som helst. Jag tänker jag ger mig själv 2 månader och inte göra någonting för att försöka hitta tillbaka till mig själv. Liksom så. Men ja, dagen efter jag vaknade, helt stressad, jag måste fixa jobb. Jag fixade 4 olika jobb som jag jobbade så här, vet, på olika håll hela tiden. Så jag körde några timmar där och så var det restaurangbransch. Och ja, det var gott och blandat ett bra tag där. Och sen fortsatte det också. Jag blev till slut restaurangchef på restaurang i Ljungby. Ja, där var jag, vad var det, 5-6 år kanske. Och jag höll med där. Och sen var det väldigt lätt att få tag i droger där och man blev introducerad till det ena efter det andra och man testade på och tyckte det var kul. Och samtidigt det var en misär för att, vet, jag kände jag mig trött, så tänkte jag bara, jag tar det här då, så blir jag pigg. Sen när jag skulle sova och kände mig pigg så tänkte jag ta det här, somnar jag liksom. Så man vill ju leka Gud på något sätt, för att du vill bestämma ditt liv, vad du ska känna just nu. Det var inte så här att levde livet på livets villkor, det fanns inte liksom. Jag skulle bestämma. Så jävla högmodigt, va? Mm-hmm. Tror att man ska kunna styra sitt liv som man själv vill hela tiden. Och du vet, allt man försöker kontrollera tappar man med kontroll upp.
Men fick du någon gång typ, tog du någon överdos, hamnade du på sjukhus och så? Hur var den upplevelsen och vad hände med dig då?
Det värsta blev ju, jag kan ju fortsätta, jag var ju i Ljungby där. Efter ett bra tag så tog jag en rejäl överdos hemma. Och så tog jag massa skit, blandat med massa skit. Blandade allt möjligt och vaknade upp 2 dagar senare helt borta och sambon låg på soffan. Och jag gick upp och frågade henne vad fan har hänt, för att hon har ju inte vetat någonting under de här åren liksom.
Hon har inte märkt av det.
Inte vetat någonting. Och så varje gång jag hade avtändningar och så mådde dåligt, så låg jag inne i rummet och bara sa, jag tror jag håller på att bli sjuk, jag mår dåligt, du måste låta mig sova. Så lämnade hon mig och sa okej, så ligger jag och sover. Ja, och har avtändningen. Men den dagen då när jag tog överdosen så ställde jag mig upp bara och sa, vad fan är det som har hänt? Hon bara, du har skrivit massa konstiga sms till mig, jag fattar ingenting. Du skrev sömnisar, så hon misstänkte att jag hade fått tag i sömntabletter då.
Mm.
Men jag tryckte i mig en hel karta och massa benzo och sen...
Benzo är väl för att sova eller?
Benzo är lugnande.
Ja, precis.
För att sova. Så den dagen sa jag allting. Jag la alla kort på bordet och berättade allting. Hon var såklart helt hysteriskt och grät och mådde dåligt och så. Så jag sa, jag måste börja ett nytt liv. Jag måste sticka härifrån Ljungby liksom. Jag måste tillbaka till Borås. Det ska vara min räddning. Så jag gjorde det och flyttade till Borås själv först till en början. Hon skulle komma efter mig för att hon hade jobb och så vidare. Men det resulterade bara till att jag fortsatte knarka ännu mer. Jag hade jag bodde ensam då i en lägenhet där, en etta som jag hyrde i andra hand. Och där var jag på ett tillfälle bara fortsätta min destruktiva karriär. Så det bara fortsatte där. Och sen började det komma akut tillfällen tänkte jag säga. Men jag åkte till akuten kanske 5-6 gånger med överdoser, jag höll på att dö.
Minns du känslan när du...
Jag minns känslan väldigt tydligt.
Kan du beskriva din känsla om du försöker lägga ord på det? Jag kan
verkligen beskriva det. Det är obehagligt att tänka på det, men alltså det är blandat, väldigt blandat. Det är ångest, skam, rädsla. För du vet, när jag tog de här, varje gång jag började knarka igen... Började. Jag slutade aldrig, men jag försökte ju sluta för jag visste att jag fuckade ju upp mitt liv. Men jag lovar att jag aldrig mer skulle göra om det. Jag sa det 1000 gånger och jag menade det varje gång, men varje gång så satt jag där med liksom sugröret i näsan. Och då kände man så stor skam, så jag tänkte varje gång jag tog någon, alltså första liksom, började första drogen och så ville jag bara fortsätta tills jag dör. Jag bara tänkte fuck det här, jag vill bara dö. Men så fort drogerna kom ur mig så ville jag leva. Så det, jag drog som alla 2 världar. Så det var svårt att hitta tillbaka på banan igen. Så jag ligger där på akuten. Helt rubbad. Vet inte vad som pågår. Min puls slår i, jag vet inte hur mycket. Det känns som 200 i minuten. Och jag är jätterädd för att jag ska dö. Men sen så fort drogerna börjar gå ut. Så jag började känna att jag vill inte lämna sjukhuset. Jag vill bara stanna här för att jag känner mig, du vet, lugn och trygg. Så du vet, det var verkligen alltså en mix av alla känslor. Det är väldigt skrämmande känslor.
Jag tänker ibland det så här, Fredrik, du har väl säkert varit kanonfull någon gång i ditt liv.
Ja.
Och det man är liksom kanonfull, det man verkligen, du är så här, man tappar liksom greppet om sitt liv. Man bara blir så här, jag vill inte må så här, jag vill bara gå ur det här, jag skiter lite liksom. Det spelar ingen roll om du ligger naken på backen liksom.
Mm.
Och jag kan tänka mig typ så här att det är 10 000 gånger värre när du hamnar i den här situationen där man är verkligen helt hjälplös ändå.
Så är det. Och jag tänker att den här känslan du förklarade precis. Hur många gånger har man sagt så här, jag ska aldrig mer dricka?
Mm.
Varje fucking hello man gör om det. Och folk gör det här på daglig basis som att det är ingenting, du vet, alltså att dricka. Det enda de gör, byter ihop måndag till fredag för att kunna festa på fredag kväll eller lördag kväll. Och sen söndag bara vila, och sen måndag de har glömt av allting och gör om skiten igen liksom vecka efter vecka.
Ja,
ja. Det är tufft alltså, det är tufft. Det är destruktivt, för man kommer inte ur sin bubbla. Man lever i en bubbla av destruktivitet. Sen kanske förhållande, relationen drabbas. Och sen börjar man beskylla alla andra för att man fattar inte vad det är för fel på mig. Mm. Så drogerna var min väg för att förstå att det var något fel på mig. För utan drogerna, du vet, alkohol är lagligt. Så det är ingen som kommer reagera på det. Jag kommer inte fatta att det tar lång tid ibland innan man får hjälp. För att det är så socialt accepterat.
Mm. Det var det. Vi har ju pratat om det många gånger på den med Oskar, som vi nämnde förut också, Salim, att hade alkoholen kommit idag så hade den varit strängt förbjuden. För det, alltså det är ju ett jävla gift man drar i sig.
Det är ju det.
Så att,
jag tycker ju bara att svenska lagen är så jävla knepig. För jag tänker att min dotter, hon blir ju 16 nu.
Mm.
Och min son är 14, de får ju ta i alkohol om det skulle vara så om de hade velat.
Ja,
men det jag tycker är så konstigt är typ att det är typ lag att gå och liksom köpa alkohol när du är på systemet när du är 21. Men du kan fortfarande gå och supa skallen av den när du är 18.
Mm.
Och det blir så här, det blir så, det är så dubbelt moral liksom. Mm.
Och
jag märker ju själv också att, typ att i den åldern de är i redan nu så drickes det väldigt mycket alkohol. Och att det på något sätt är ingen skillnad egentligen ibland om man tänker att de skulle sitta och mer eller mindre liksom sitta och röka på liksom.
Ja. Nej, det är samma. Och jag menar, jag vet inte om det har med, för man märker ju det lite från när jag växte upp och när jag var väl 15 någonstans, 14-15 första gången man smög till sig folk liksom och drack sig sketis på det. Men idag så är det ju, det är så lättillgängligt allting och det kryper ännu längre ner i åldrarna än vad det var då. För då tyckte man att man var stor liksom.
Ja.
Men jag vet inte om det har med sociala medier att göra och allt sånt. För det, alltså vi hade ju, mobiltelefon fanns ju inte när jag var i den åldern. Det var ju knappt internet fanns liksom.
Nej, men försöka få tag i alkohol när vi var 15. Då var man ju tvungen liksom att typ så här, knacka på och ragga på liksom. Nu är det liksom så här snap och så bara, kan du möta upp mig här med en flaska vodka typ. Så
ja, visst.
Det är helt annorlunda och så jävla lättgängligt. Det är läskigt alltså.
För jag kommer ihåg att vi hade en kille som, jag kan säga hans smeknamn. Han är, vi kan ha honom för dojan. Han var så jävla lik Ingvar Carlsson.
Okay.
Och han såg ut som han var betydligt äldre än oss. Så han gick in, det var en klasskamrat till mig. Så han gick in och handlade. Ja, då var vi 14 tror jag. Han gick in och handlade folk. Det var inga problem för honom, för han såg så mycket äldre ut än han var. Så att det bekymret då löste vi.
Men tänk att just det här, att man har det här begäret. Man dricker, man mår skit och så säger man, jag ska inte göra om det, och sen man gör om det igen. Och det är typ det beroendet går ut på.
Mm.
Det är bara att vissa kanske klarar av att hålla sig måndag till torsdag innan de dricker. Eller vissa tar kanske 2-3 öl på kvällen efter jobbet och det är normalt liksom.
Mm.
Helt normalt och accepterat.
Men när bestämde du dig då? Alltså när bestämde du att det här får vara ett bryt liksom, när bryter jag?
Alltså nu har jag varit helt clean, alltså drogfri och nykter i 3,5 år. Ganska exakt.
Så du pågick ganska länge då får
jag
säga?
Ja, jag skulle säga 9 år någonting, 8, 9, 10 år. Jag kommer inte ihåg exakt, men det är inte det så mycket som...
Det är ganska länge du vet såhär. Alltså, någonstans måste man ju bli ganska trasig.
Man har blivit väldigt trasig, inte bara lite.
Nej, utan... jag försökte vara snabb.
Ja, det... Då kan jag ta bort sedan lite, för att vi lever på ärligheten.
Ja.
Det är det som är våra principer, att vara ärlig. Du vet, vi tänker att det här tomrummet är som en liten cirkel. Som det här kakan som är på bordet. Och sen ju mer du använder, ju större blir den här cirkeln. Och täcker till slut nästan hela kroppen. Och sen ska du ta bort drogen och börja tillfriskna och vara drogfri. Och det här tomrummet är så jävla stort. Vad fan ska du göra med det? Den där relationen kommer gå åt helvete om du inte får hjälp och vet hur du ska hantera saker och ting.
Mm. Vad gjorde du för att fylla den här cirkeln och få tomrummet att bli mindre?
Det blev så här. Alltså jag tog en överdos. Jag hamnade på akuten. Och sen läkaren kom till mig och sa så här: Salim, du har tur att du lever. Din puls har slagit ganska länge, snabbt tempo. Och jag sa bara snälla, jag tog han i handen innan han skulle gå. Så jag bara snälla, låt mig inte komma härifrån. Alltså. Jag vill inte dö. Jag kommer dö om ni tar mig härifrån. Eller om ni tar ut mig härifrån. Han kollade på vad jag ska se vad jag kan göra, sa han. Och så tog de in mig i psykiatrin då. Men alltså jag tänkte där. Hur sjukt det här är, begäret att jag kommer ut från akuten och sen det första jag gör är att gå och fortsätta knarka.
Mm.
Trots att jag håller på att förstöra mitt liv, jag håller på att dö och jag vill inte det här. Men det går en dag, jag går hem och så fortsätter jag knarka. Det är så läskigt med beroendesjukdomen. Det är därför också jag vill dela om det här, för att man ska förstå hur sjukt det här är. Men till slut så kunde jag faktiskt erkänna till min arbetsgivare, för jag hade så här många sjuktillfällen, korttidsfrånvaro, du vet, ändå där och så här, och de började ju ana grejer.
Mm.
Så jag sa till min chef att jag måste berätta en sak, jag hoppas du kan förstå mig utan att döma mig, och sa bara nej då, berätta. Så jag var på psykiatrin då och ringde det här samtalet helt svettig och rädd, och hon bara, men vi ska hjälpa dig Salim. Jag bara, va? Jag har varit så rädd, vet du, jag tänkte såhär, du vet, ingen ska någonsin veta att jag knarkar, ingen ska veta, inte arbetsgivare, ingenting, du vet, man gömmer det för allt och alla liksom. Man blir expert på det också. Mm. Man är så manipulativ. Du lurar dig själv till att tycka att det är okej att knarka, fast det förstör ditt liv. Det förstör dina relationer. Dina skulder går upp i taket. Och så säger hon du ska få hjälp. Och så de betalar en behandling. Alltså för mig så. Arbetsgivaren då. Och det var där egentligen jag blev introducerad till 12-6-programmet. Och det är det som har egentligen räddat mig idag.
Men den här arbetsplatsen, är det samma arbetsplats som du är på idag? Eller? Det är samma.
Det är samma.
Det är fantastiskt egentligen.
Ja,
det är jävligt fint alltså. Det är jävligt kul att höra liksom, att vissa arbetsgivare gör sånt här.
De satsade på mig. De sa ju det. Vi hade en fantastisk chef som sa till mig att de såg någonting i mig som jag kanske inte såg i mig själv just där och då.
Nej, det är uppenbarligen så gjorde du inte det.
Nej.
Eller hur?
Det som är ännu mer sjukt är att jag tror behandlingen kostade 290 000 när jag läste på pappret när jag skrev på.
Mm.
293 000 till och med, kommer jag ihåg.
Yeah.
Första behandlingen. Visst?
Det är lika mycket som du har köpt knark för.
Ja, dubbelt. Mm. Nej, alltså jag...
Det är inte billigt att knarka. Nej.
Och inte den drogen jag har. Det är från kokain som huvuddrog. Det var ju den dyraste liksom på marknaden.
Men om vi går bara lite utanför då, den här kokain som är tydligen ganska lätt att få tag i då.
Ja.
Hur ser du på det liksom? Hur känner du liksom? Är det lätt för ungdomar också att liksom komma in i det? Känns det som att det finns så mycket arbete att göra för att stoppa den? Eller?
Ja, alltså det är skrämmande lätt. Det är skrämmande lätt. Du kan gå in på nätet bara och beställa hem det. Ingen ser, ingen vet. Du behöver inte ens känna rädsla att någon kommer se det med en langare, utan du kan bara beställa via nätet.
Fan vad läskigt. Ja,
det är jätteläskigt. Det är jätteläskigt. Alltså det är därför vi behöver vara vaksamma. Du vet. Ju mer vaksamma vi är, ju mer kan vi påverka. Och jag vill bara liksom sprida det här runt så att man fattar allvarligt. Det kan vara en rolig grej i början, och det är det som är så jävla lurigt. Du vet, när jag tog min första tablett, alltså jag bara, vad fan är det här? Alltså varför vet inte alla människor om det?
Varför gör inte alla?
Varför gör inte alla? Alltså liksom, varför har det varit borta från hela mitt liv? Det är det här som ska rädda mig. Alltså det kände jag liksom 3, 4, 5 första åren nästan. Det här är min medicin. Det här ska rädda mig liksom. Men vet, jag sa det en gång också, att jag delade med mig till andra och sa, ej, testa det här. Det här är det sjukaste. Så här, med folk som inte hade problem, som hade kanske en kärleksfull relation med sin familj, som inte hade det här tomrummet, de mådde bara dåligt av det.
Mm.
Och så trodde jag det var något fel på dem. Jag bara, nej, ni måste testa igen.
Du har tagit fel tablett.
Ja, de
Claritin för allergi.
Ja. Men det är där man förstår också att den här beroendesjukdomen i grunden, det ligger i någon skada i oss som vi försöker liksom fylla upp.
Men nu du fick ju behandling och du har ju kommit, det är väl 12 steg eller vad man kallar det. Du är på steg 6, vad jag förstod det. Och vad innebär de här 6 stegen egentligen? Typ så här, vad är det man måste gå igenom och göra?
Det är intressant att du vill veta. Det är inte många som går in. Alltså det, är så här, det är väldigt svårt att förklara allt det här kortfattat. Det är en process liksom. Vi säger till folk, kom på möten och fortsätt gå tills ni börjar förstå sakta men säkert. För det är väldigt stort då. Det är, vi brukar säga att det är enkelt program för komplicerade människor. Så är det.
Ja, ja.
Och det är det som egentligen hela livet. Det är ett enkelt liv men vi är komplicerade.
Mm.
Man kan applicera det på allting. Steg 1 är bara egentligen att erkänna att man har problematik. Och att man kan inte klara det själv. Du accepterar liksom, jag har en sjukdom. 2 till upp till 12, det är egentligen självutveckling. Alltså det är personlig utveckling. Och då handlar det alltså, du har en stegarbetsguide som det kallas, med block och penna, och så skriver du frågor. Du svarar på frågor. Och de frågorna ska du sedan lämna över till din sponsor som det kallas. Det är en slags mentor som du delar med dig. Så alla dina hemligheter som du tänker säga, jag aldrig, det finns ingen som har varit med om det här som jag har varit med om. Så sitter jag och ska berätta det till någon. Och du vet, och den rädslan, och du vet, sakta men säkert man vågar börja dela med sig, och man märker att min sponsor berättar ju samma grejer, om inte värre grejer. Jag tänker bara, shit, mitt var ju ingenting. Och det är så det fungerar, programmet, en beroende hjälper en annan. Och så håller det på så här, och du fortsätter. Det är ju inte så här, det är inte så att du har gjort färdigt 12 steg sen livet är färdigt och du är klar, utan allt i livet är en färskvara.
Mm.
If you don't use it, you lose it, brukar man ju säga. Det som du inte gör kommer du tappa.
Mm.
Så vi gör om, så börjar man om i steg. Om du lär dig någonting nytt om dig själv. Liksom på steg 6 nu då, man skriver ner sina defekter. Jag berättade lite kort med Fredrik innan. Du skriver ner dina defekter. Alltså jag har mitt block framme, den ligger där. Upplever jag någonting under dagen som jag inte gillar, det här, jag gillar inte det här beteendet, varför betedde jag mig så här? Och det kan vara som en enkel grej att berätta. Min sponsor sa till mig som att han dammsuger hemmet. Och så du vet han att han ska dammsuga under soffan, men lätt jag bara, skit i det, du behöver inte. Vad fan är det för jävla tanke? Alltså bara, alltså det är, eller så här, när jag sitter i soffan och sen jag har sagt att jag ska ta undan tvätten och min sambo kommer hem bara, har du tagit undan tvätten? Ska jag göra det sen? Varför ska du sitta och pracka på mig liksom? Och sen jag tänker, varför reagerar jag så? Och du vet du vad jag kom till för förstånd då? Alltså tack vare min sponsor, han sa så här, Salim, kan det vara du känner dig otillräcklig? Och jag har inte fattat. Jag fattar bara reaktionen. Men jag förstod aldrig känslan.
Mm.
Och det var skammen som jag alltid har känt. Du vet, när jag har känt att jag har gjort så mycket men aldrig blivit, du vet, det har aldrig blivit tillräckligt för pappa. Liksom. Och det kommer därifrån. Jag känner skammen. Jag känner mig otillräcklig. Det var verkligen rätt ord. Han satte, du vet, när han satte ordet på det, jag bara, jag är otillräcklig. För jag vill ju kunna vara där och göra allting för att det ska vara bra. Men obviously jag misslyckades där. För att jag prioriterar att sitta på tv.
Precis.
Så fattar du vad jag menar?
Mm.
Så hade jag bara gjort det där så hade alla varit glada.
Mm.
Så det är klart som fan jag ska göra det egentligen.
Mm.
Men jag gjorde som min mamma gjorde mot mig. Jag agerade på min sambo istället för att projicera skiten på henne. Som att hon hade gjort något fel. Och det är egentligen min skam jag kände och jag ville inte ha med den att göra. Så min otillräcklighet gav henne en örfil liksom.
Mm.
Jag förstår den här otillräckligheten. Jag kan ju nog bara tänka typ så här. Jag brukar säga exakt som du säger till mina barn. Så här, hade du städat ditt rum bara. Mm. Hade du bara gjort det så hade inte vi haft den här diskussionen som du blir så arg på liksom. Mm. Och det börjar man tänka typ så här. Det kan ju vara så att de ibland kan känna sig otillräckliga. Och att det är verkligen att det är, och man inte förstår det. Man kanske ska bemöta det på ett annorlunda sätt, tänker jag. Bra grej.
Mm.
Men sen steg 7 och så steg 8 och så vidare. Det händer ju väldigt mycket, förstår jag. Det tar ju tid där, så det tar ganska lång tid för dig att göra det här. Hur långt har det tagit? 3,5 år för 6 steg, eller?
Ja, precis. Och steg 4 är ganska omfattande, så det tog mig nästan 2 år.
Åh, jävlar.
Ja. Och det är ju för att man är ju så rädd. För det är mycket, du vet, om mycket av allt skit som du har gjort.
Mm.
Och den ovetandes, alltså omedveten rädsla för att sanningen ska komma fram. Mm. Som min sponsor till mig, för att jag sköt på det. Jag är det sen, men det var bara så mycket skit till att de sista 10-15 frågorna handlade bara om det fina hos dig.
Mm.
Och då jag bara, yes, det fanns en vändning. Och jag blev så jävla glad. Jag bara tänkte, uff, jag trodde bara jag skulle bajsa på mig själv liksom. Mm. Hela tiden bara. Men det är det som är vackert. Det finns en anledning till att de är i den ordningen de är på.
Mm.
Man ska inte hoppa över något steg, utan du ska göra alla efter varandra. Och det här har hållit på i, liksom, har funnits i 70 år.
Jävligt.
I 70 år och fungerar lika bra idag. Men ändå är vi så unika. Du vet, vi ska vara bättre än alla andra. Vi är bättre. Jag är inte lika sjuk som dig. Jag hamnade aldrig på gatan. Mm. Jag klarar mig själv. Mm. Det var det som fick mig, du vet, jag fick ju behandlingen, jag sa det första behandlingen, som jag sa innan.
Mm.
Fick första behandlingen, jag kom ut, jag hade 5,5 månader, så sitter jag i ett rum med, du vet, vissa som har tagit åt det, för jag tänker, fan, som dem, jag är bättre än dem. Högmodet kickar in direkt. Vad kommer efter högmod?
Mm.
Det är fall. 2 veckor tog det när jag lämnade mina möten, så var jag där igen. 6, 7, 8 månader, och så ringer jag till företagshälsovården, säger bara, kan inte prata med mina arbetsgivare, alltså jag måste in igen, alltså jag kommer dö liksom. Bara Salim, alltså det är omöjligt, det finns ingen förut arbetsgivare som liksom har betalat 2 behandlingar. Du har liksom glidit ur planen, och så det är omöjligt så här. Om jag kan göra ett försök, det här var en fredag, så har ingen mig på måndag, hon bara, du har helt otroliga arbetsgivare, sa hon. Jag bara började gråta, för jag fattade direkt, jag grät. Och sen dess har jag aldrig rört någonting mer.
Helt. Ja, det är magiskt. Mm. Jag tänker lite grann så här, Fredrik.
Mm.
Tiden har ju rullat.
Mm.
Så jag tänker att vi gör ett litet mindre kortare avsnitt där vi pratar om ditt styrkans.
Mm.
Men innan vi går dit, så tänker jag, om inte du har någon fråga till ändå, Fredrik. Tänker jag bara typ att när har du tänkt att steg 12 ska vara klart?
Du vet, vi säger alltid, vi blev inte beroende på en dag, så ta det lugnt. Och det finns en anledning, vi säger det i kör på varje möte. Ta det lugnt, för att vi inte ska ha bråttom. Så jag gör dem så gott jag kan. Jag gör mitt bästa, men jag räknar inte med någon tid, utan det här ska hålla på, det är resa i hela livet liksom.
Ja, det får ta den tid det tar. Det var lite som vi pratade om tidigare, att man pratar, man reflekterar och man mediterar. Exakt.
Så fick in den.
Ja. Nej men det är så jäkla viktigt med det, jag tror också att det går inte att skynda på något sånt, utan det måste komma inifrån. Och det som du säger, det är skammen som tror jag ligger och pyr och gör att det tar tid, såklart. Och vågar man bara öppna upp det lite grann i taget, då är du ju på väg framåt hela tiden. Och om du kör i 20 eller 100, det spelar inte så stor roll, utan bara det att du är på rätt väg.
Så är det, så är det. Jag brukar säga, allt du gör i hastighet tappar du någon gång.
Mm.
Slutar du med.
Mm.
Allt du gör med fokus, det håller i längden.
Mm. En sista fråga innan vi avrundar avsnittet. Är du någonsin rädd att falla tillbaka?
Alltså jag tror på högre krafter. Jag har min högre makt med mig som jag ber till varje dag. Jag vet att gör jag jobbet rätt, så kommer det inte bli ett återfall. Liksom. Men jag kan bara ta en dag i taget. Men jag har haft dagar där jag har känt mig rädd. Absolut, det är så, jag är inte oslagbar. Och det räcker att man ruckar på små saker. Du vet, man lurar sig själv. Det, sjukdomen är sliskig, lurig. Men vissa dagar har jag varit rädd. Så. Men jag vet vart jag ska och vad jag behöver göra för att jag inte ska hamna där. Och idag, det är sällan jag ruckar på det liksom. Mm.
För er som lyssnar på avsnittet och vill kanske följa Salim och följa hans resa och framförallt kanske ställa frågor till honom. Vad gör man det någonstans?
På Instagram kan man göra det. Jag heter Make Your Life 2.
2.0.
2.0, alltså. Det namnet kommer från jag ville, så man ska göra sitt liv, liksom skapa sitt liv, så skrev jag Make Your Life. Och så fanns inte den, det var upptaget, så stod det Make Your Life 2, ett alternativ, så jag bara, det är perfekt, gör ditt liv också.
Ja,
alltså, så,
ja, smart.
Så ja, det var ju perfekt.
Det var verkligen perfekt.
Ödet.
Ja, det var ödet.
Ja.
Det är ju synkronisiteten.
Ja.
Men jag tycker att vi gör det. Vi gör ett avsnitt där vi pratar lite grann om din resa där. För den är intressant, tycker jag.
Mm.
Och det tycker vi vill säkert allihopa veta mer om.
Ja.
Och
det blir definitivt.
Då gör vi det, tycker jag.
Spetsa öronen för att lyssna på fortsättningen. Precis.
Här ser vi.
Så, tack så länge sedan.
Tack själva för att jag fick komma.
Du är så stark på här. Det är inte gott.
Ja, nej. Stanna på. Stay tuned.
Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses.